Svenska ungdomar erbjuds pengar och prylar för att mörda folk i Danmark. Uppdragen de delas ut på sociala medier och trenden är den senaste i Sveriges allt mer förlorade kontroll över gängkriminaliteten som äter sig allt djupare in i det svenska samhället och som nu verkar sprida sig till resten av Norden. Men frågan är, vad är det som lockar unga till det här och finns det någonting att göra åt det? Det här ska vi prata om i Nyhetspodden idag med mig, Thomas Silén. Och till min hjälp så har jag Heidi Avelan som är politisk chefredaktör på tidningen Sydsvenskan. Välkommen till Nyhetspodden, Heidi.
Tack så mycket.
Alltså, gängkriminella från Sverige har nu alltså hittat till Danmark och Norge på nya sätt som skapar stor oro och ärligt talat en viss känsla av någon slags handfallen panik hos myndigheterna. På tisdagen så grep Köpenhamnspolisen två unga svenskar som är misstänkta för en sprängning i den danska huvudstaden och den senaste veckan så har polisen gripit tre svenskar i Danmark där de misstänkta tros vara inblandade i olika skjutningar. Och enligt dansk polis har man kännedom om ungefär 25 fall där svenska unga lejs för att utföra brott i Danmark, vilket verkar vara någon slags ökning. Men om vi börjar i den här änden, Heidi, varför blir svenska tonåringar lejda mördare i Danmark?
Där jag finns i världen så är ju Danmark det nästan det närmaste man kan ta sig till. Att ta sig över bron är ju liksom en resa på 20 minuter, så att man gör åka från Skåne till Danmark och tillbaka, det är normalt. Nu råkar det finnas en nationsgräns däremellan. Men det är ju helt ointressant för de kriminella gängen som har sin affärsverksamhet på gång på båda sidor av bron. Att svenska unga just nu leds som mördare här på den svenska sidan och på den danska sidan, det handlar ju om en massa andra saker, och det är ju det är bristande integration, det är unga som särskilt nu under sommaren inte haft någon vettigt att göra något vettigt för sig, någon som ser dem, bryr sig om dem eller något sånt. Och så handlar det om en himla massa pengar. Om man som 13-åring blir erbjuden 100 danska som är ungefär 150 svenska kronor så är det ju helt oemotståndligt. Dessutom säger kriminologer och poliser att själva gangsterstilen, alltså att det är lockande att finnas i de här kriminella gängens värld. Fel incitament för unga, fel idoler helt enkelt. Det låter oändligt trivialt, för det här är naturligtvis en stor tragedi för de här barnen och för samhället.
Men de här unga då, de lejs på olika sociala medier då av kriminella som annonserar bland annat i chattar och på Telegram och sådär till exempel. Efter unga då som kan utföra olika jobb, och det är inte alltid frågan om beställningsmord, det kan vara narkotikaleveranser och annat och just också då våldsdåd. Dansk och svensk polis har ju nu i alla fall inlett någon slags tätare samarbete för att försöka komma åt det här senaste problemet då med de här citattecken frilanslönmördarna, frilanskriminella. Och ett dilemma som de har med de här unga som lejs på nätet är att många av de som lockas att ta de här jobben åt gängkriminella är liksom ofta i alla fall hemskt nya ansikten som bara kanske har tagit det här uppdraget som första. De finns inte i någon liksom register någonstans. Men ser man någon mönster bland de som åtar sig de här jobben? Vad är det för människor? Vad är det för unga?
Det är väl vad du skulle kalla unga på drift i någon mening. Alltså som inte har en social etablering. Kanske inte en fungerande familj. Kanske inte fritidsintressen, kanske inte meningsfull fritid av något som helst slag, och kanske inte heller skola som fungerar. Det vill säga, de saknar alla de här viktiga banden till en vardag som barn behöver. Och växer upp i miljöer där de kriminella gängen är kungar, där de sätter skräck i folk men också någon slags beundran hos barn utan konsekvenstänkande. Och det här är ju, det är ju inte heller nytt, men det att gäng i Danmark nu uppenbarligen och i Sverige alldeles tydligt använder de här unga för fullkomligt vidriga uppdrag, det är ju ändå, det är det nya i det hela. Inte att man kan locka locka barn och unga tonåringar till att begå fullkomligt vettlösa saker.
Mm. Vi ska återkomma lite om de här miljöerna som de här unga befinner sig i, men du nämnde här liksom konsekvenser och så vidare. I många fall så verkar det ju handla just om unga som inte inser att det finns ordentliga konsekvenser för det här, eller för att de ser att straffen är så pass milda i förhållande till brottet att det kanske är värt det för de där pengarna. Vilka är konsekvenserna för någon som ger sig in i den gängkriminella världen, även om det bara rör sig om att lämna en väska någonstans eller någonting sånt?
Ja, är du under 15 år så är det ju socialtjänsten som tar hand om barnen, och det kan ju handla om då en placering på ett SIS-hem, som det heter, Statens institutionsstyrelse. Det är inte ungdomsfängelser, utan det är ju tänkt som platser där unga ska få hjälp att komma igen, att komma tillbaka till en normal vardag, vilket väldigt sällan uppenbarligen lyckas. De här SIS-hemmen har varit kritiserade länge. Man rymmer från dem, man kommer dit och lär upp sig till att bli en mer kvalificerad gangster. Så diskuteras det också sedan ett år eller så att inrätta regelrätta ungdomsfängelser för de som är straffmyndiga men fortfarande inte är liksom vuxna.
Danmark har ju använts tidigare också som modell, men nu när man pratar om konsekvenser, så när man tittar på de svenska mediernas bevakning då från Danmark och från Sverige i den här frågan, så är det ju en del danska myndighetsrepresentanter som talar om att man har betydligt hårdare straff för dem i Danmark som begår gängbrott, oavsett hur gamla de är. Och Sverige har lite övervägt tanken. Vad säger du, borde det här straffsystemet som finns nu ses över? Du nämnde här att man funderar på ungdomsfängelser, men borde man se över det då på så sätt att unga som begår grova brott inte ska vara skyddade av sin ålder? Och vad skulle utmaningarna med en sån lösning vara?
Ja, utmaningarna är ju att barn har vi ju hittills betraktat som barn. Vi vet att barn inte har det konsekvenstänkandet man förväntar sig av en vuxen. Och att som Sverigedemokraterna vill bura in de här barnen och kasta bort nyckeln är ju sällan en lösning för en individ. Det är ett stort skifte i tänkande från någon slags rättsvårdande perspektiv till lås in dem. Och det är på gång i Sverige. Det är ju sen snart 2 år så har vi ju en högerregering med de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna som stödparti som håller på med en mängd olika reformer. Många är redan sjösatta och andra är på gång, som ju handlar om att rå på den här kriminaliteten med väldigt, väldigt hårda tag. Och då lyfter man Danmark som exempel, för i Danmark, mycket riktigt, så är det mycket hårdare straff. Men den andra biten, och det man talar om i lite lägre volym och lite mera sällan, är ju att i det danska konceptet så har ju den andra biten varit att stärka den sociala biten oerhört mycket. Att ta hand om de här kidsen i tid, se till att de har en rimlig vardag, se till att de går i skolan, det vill säga köta om integrationsbiten, för vi kan ju vara ärliga med att det är ju rätt mycket i de invandrartäta områdena som det här frodas, och där har integrationen har misslyckats och den måste fås på fötter igen. För annars så, det man inte lyckas bryta med de hårdare straffen, det är ju liksom tillgången till nya ungar. Kriminella gäng suger upp de här barnen som på något vis har fallit mellan stolarna i samhället. Och lyckas man inte bryta rekryteringen så kommer det här att fortsätta, menar kriminologer och också rättsvårdande myndigheter, experter inom polis och åklagare och sånt, ser ju det här hända.
När vi nu pratar om sociala åtgärder, ofta när man pratar just om det här med gängkriminalitet så riktar man ofta kritiken mot myndigheter och politiker som kanske har misslyckats med att sätta in rätt åtgärder eller tillräckligt många åtgärder. Och allt det här är ju en diskussion i sig, men sen finns det ju också den här individuella aspekten, alltså medborgare, vi alla andra som utgör det här samhället där den här kriminaliteten finns. Finns det liksom någonting en vanlig, citattecken, medborgare kan göra för att bryta de här liksom mönstren som möjliggör kriminaliteten? Jag har sett lite exempel på till exempel att man inte ska anställa svart arbetskraft till exempel, eller någonting i den stilen.
Man ska inte köpa knark för det är det gängen gör pengar på. Man ska inte köpa tjänster i den grå sektorn, få sin bil tvättad för 100 kronor eller klippa håret för 100 kronor. För då kan man ju ganska snabbt räkna ut vilka det man har att göra med. Man ska inte använda svart arbetskraft. Allt det där stämmer ju. Det som också stämmer är att alla de här hjältarna i vår vardag gör ett jätteviktigt jobb när de ställer upp i lokala fotbollsföreningen, idrottsklubben, jobbar frivilligt på sin fritid med unga och hjälper till. Eller föräldrar som går ute på kvällarna som nattvandrare och tar hand om barn som behöver stöd och hjälp. Alla de här vardagshjältarna gör ju naturligtvis ett jättestort jobb. Men knarkhandeln har blivit busenkelt och väldigt spritt. Det betraktas inte som så farligt längre. Och det är klart att det här göder ju den industri, ska vi kalla det, som gängkriminaliteten de facto är idag.
Mm. En del som tangerar det här är ju det här med civilkurage. Jag såg en sån här längre live-chat som Sveriges Television hade då med kriminalreporten Diamant Salihu, som har forskat och rapporterat om gängkriminaliteten i Sverige. Där han nämnde det här med liksom samhällsnormer, att bortsett från allt det andra och alla åtgärder och sånt som individer kan tänka på, så måste man kanske återställa någon form av liksom civilkurage och våga säga ifrån högljutt och kanske sätta gränser då för unga på ett tydligare sätt än vad man har gjort. Vad tror du om den?
Civilkurage går ju inte att stampa fram. Det som är problem för rättsvårdande myndigheter här och på flera andra håll är ju att man inte vittnar. Det finns en tysthetskultur. Folk vågar inte träda fram eller vill inte träda fram. Vill inte drabbas av de repressalier som kan vänta om man ställer upp och visar detta civilkurage. Samhällsfostran, ja, jag vet inte. Det brukar alltid landa hos skolan det här. I skolan ska på något vis saker tas om hand. Men skolan har ju helt andra uppgifter. Den borde ju sprida kunskap hos barnen, så att det är inte så lätt. Det går inte att snyta ur näsan det här med samhällsfostran och civilkurage. Sen kan jag ju hålla med Diamant Salihu att det här är det som skulle behövas. Mm. Men det är en annan sak.
Mm. Och det finns ju annars möjliga problem förutom det här liksom lokala, så har vi ju förstås det här problemet då att du har beställarna av morden, den grova brottsligheten, du har gängledare som befinner sig i helt andra länder och så vidare och inte kanske lämnas ut. Med tanke på den internationella karaktären som det här har, borde det här mer behandlas som terrorism snarare än sån här kriminalitet?
Terrorism har en annan grund och ett annat syfte. Där handlar det ju om att odla skräck, att sprida skräck, att kanske protestera mot vårt västerländska sätt att leva eller någonting sånt. Här handlar det i grunden om pengar. Det här är business. Det är marknadsandelar man vill åt. Man vill ha makt i samhället, men man vill framförallt tjäna stora pengar. Och gängen bekämpar varandra för att det är deras territorium som de vill skydda. De har ihjäl varandras ledare och ledarnas anhöriga. De som har mördats nu är ju liksom, de går att sätta in på olika gängsociogram, om jag förstår polisen rätt. Så det är två, de har helt skilda grunder, de här två kriminaliteterna. Effekten blir ju ändå att vanliga människor som inte är inblandade blir rädda. Så just i den meningen så kan man ju säga att det finns en liten likhet.
Nu har vi en situation där Danmarks justitieminister är förbannad och vill att Sverige ska ta sitt ansvar och ordna upp det här. Och han ska träffa sin svenska kollega Gunnar Strömmer då nästa vecka för att diskutera saken. Och i medierna så ser man flera hetska uttalanden där danskarna skyller på Sveriges dåliga hantering av till exempel sånt som integration och brottsbekämpning. Medan Sverige nog inser att de kanske lite tappat bollen, men ändå menar att det är danska kriminella som beställer de här svenska ungdomarna. Så att skulden ligger inte enbart i Sverige. Den här pajkastningen har liksom börjat ta fart. Vems fel är det här och hur problematiskt är det att man fokuserar på det här?
Det är jätteproblematiskt. Som lök på laxen kan jag ju säga att bara här om veckan så var det Norge som var ute och klagade över att gängkriminella går över gränsen där. Det är helt fel fokus att peka på grannen. Det man borde göra är att samarbeta kring de här frågorna, se vad problemet är, att vi har gäng, kriminella gäng, stora, rika, våldsbenägna kriminella gäng som struntar i nationsgränser. Då måste också arbetet för att komma åt de här gängen, stoppa deras verksamhet, det måste också gå över gränserna. Och där hamnar vi ju inte om man bara kastar skit på varandra. Om danska justitieministern Peter Hummelgård säger att Sverige måste städa upp sin oreda, och från Sverige säger man att ja, ja, fast det är ju era gäng som använder de här barnen. Det viktigaste är ju att se vilka är det vi ska komma åt, vilka metoder ska vi använda, hur kan vi göra det bäst tillsammans.
Det finns en viss ton av hopplöshet många gånger när man hör såna här presskonferenser när det talas om det här. Om man nu riktigt ska måla fan på väggen, vad händer om vi inte lyckas stoppa det här?
Det som händer, och kanske händer lite grann redan, är att gängkriminaliteten blir systemhotande. Man börjar äta sig in i välfärdssystemen med, ja, med falska bolag eller med egna representanter på myndigheter. Ett sånt mer maffialiknande system. Och det är fullkomligt förödande. Det är hemskt om gängkriminella dödar varandra, om gängen strider om marknadsandelar, absolut. Men om man når institutionerna i samhället och börjar påverka inifrån, då är ju rötan total. Så det måste åtgärdas innan.
Heidi Avellan, politisk chefredaktör på tidningen Sydsvenskan. Stort tack för att du var med i Nyhetspodden.
Tack!
Thomas Selén heter jag. Amil Hassila producerade, tekniken den stod Anne Heikele för. Och det här var allt för Nyhetspodden för den här veckan, och faktiskt allt för Nyhetspodden i det här utförandet. Nästa vecka då är vi tillbaka igen med lite annat upplägg, en del nya röster, så ni ska absolut fortsätta lyssna då. Thank you.